Hej, Hjalmar från Mayday-podden här. Jag gör ju Mayday som är en podcast om katastrofer och olyckor tillsammans med Elina Ullén och Julia Cesar som är helt nya här på Radio Play. Så gå in och lyssna. Den här veckans avsnitt kommer vi ta upp världens värsta båtolycka någonsin. Och den kallas Asiens Titanic och hände 1987 i Filippinerna. Missa inte det. Radio Play.
Många klassiska skräckikoner liknar varandra till utseendet. Blek hy, insjunkna ögon. Vissa har långa tänder och förvridna kroppsdelar. Det bygger på människans rädslor och varelsernas karaktärer som finns i ditt minne. Det finns många saker som instinktivt skrämmer människan. En rädsla som är naturlig från förr är när åskan gjorde att husen brann ner och rovdjur gömde sig i mörkret. Frågan du måste ställa dig är: vad hände förr i tiden som gjorde att människan idag har en instinktiv rädsla för bleka varelser med vassa, långa tänder och förvridna kroppar? Var försiktiga där ute. Hej och välkomna tillbaka till Paranormalia. I dagens avsnitt så kommer vi fokusera på vad som försiggår inne i ditt huvud och minnen som du kanske inte kommer ihåg ifrån din barndom. Vi kommer börja med en berättelse om en bortglömd händelse för att sedan gå vidare med en historia om ett experiment. Den heter Why Babies Are Born Screaming och är författad av användaren Neurolog. Sedan får ni höra om en man som går på promenad och stöter på en flicka som lurar med honom på en lång resa. Gilla vår Facebook-sida där vi heter Paranormalia och följ oss på Instagram där vi heter Paranormalia Podcast. Jag heter Sebastian Krantz och manusförfattare för avsnittet är Emily Hage. Minnen. Psykologerna säger att när något mentalt jobbigt händer en person så finner deras hjärna olika sätt att ta sig igenom det. I vissa fall raderas minnet helt och hållet eller så förvrängs det till något mildare. Till exempel så kan en person som är rädd för åska ha blivit lämnad ensam under en storm när hon eller han var liten. Man kanske inte kommer ihåg den specifika händelsen, så hjärnan täcker minnet med rädsla. Under tiden jag läser så står en tanke mig. Finns det något sätt att få fram det som rädslan har orsakats av? Jag satt ensam vid ett bord i biblioteket med en hög av psykologiböcker jämte mig. Fanns det något bakom min rädsla för mörkret? Frågorna blev fler och efter många tankar så kändes det självklart. Något hade antagligen hänt mig när jag var liten. Jag bestämde mig för att fråga min moster när jag kom hem. Tänk om mina föräldrars död hade något med saken att göra. Jag slog bort den där tanken snabbt. Mina föräldrar hade båda dött av cancer när jag var 2 år och så var det med det. Även om det är ovanligt för 2 personer som lever ihop att få cancer precis samtidigt. Jag såg på klockan. Det började bli sent och min moster väntade på mig där hemma. Jag bestämde mig för att låna med mig boken och stoppade ner den i min ryggsäck innan jag började vandra hemåt. Jag tittade upp mot himlen och insåg att det började bli mörkt. Jag såg nervöst omkring mig. Det var ingen här. Jag fortsatte gå och fick en klump i magen när jag såg hur solen gick ner. Varje gång jag befann mig i mörker så hände nämligen konstiga saker. Det kunde vara fingrar som kliade mig i nacken eller rysningar längs ryggraden och känslan av att vara övervakad. Jag tittade på vägen framför mig. Det var bara några gator kvar till mitt hus. Plötsligt kunde jag inte röra mig. Jag var fast på platsen där jag stod. Jag tappade andan när jag förstod att det var något i gränden bredvid mig. Jag vände sakta huvudet åt höger. Det fanns ingenting där förutom en soptunna. Jag suckade av lättnad och fortsatte gå. Jag stannade vid en stoppskylt och såg upp mot himlen ännu en gång. Natten var fullbordad nu. Jag blev kall om kroppen när jag insåg att det var vid denna tiden som jag brukade se dem. Skuggorna. Jag hade aldrig berättat för någon att jag kunde se dem. De var orörliga om jag inte såg rakt mot dem. Sen försvann de in i mörkret. Men det var inte just skuggorna som jag var rädd för. Jag var rädd för dimman som slingrade sig på marken och sög upp allt ljus den kom i kontakt med. Jag fick gåshud. Håret på kroppen reste sig. Jag sneglar över axeln och ser då någonting som håller mig vaken om nätterna än idag. Det var en tjej, runt 11 år, med långt svart hår. Hennes nacke var som förvriden i en vinkel så huvudet nästan var upp och nervänt. Hon såg på mig med kritvita ögon och jag blev som paralyserad. Jag kunde inte se bort, tiden stannade och plötsligt så stod hon bara några centimeter ifrån mitt ansikte. Det var då jag upptäckte dimman runt mina fötter. Jag kunde känna hur den sög livet ur mig. Hon fortsatte titta rakt in i mina ögon. Därefter öppnade hon munnen och sträckte ut tungan mot mitt vänstra öga. Då var det som att ett tidigare minne plötsligt kom till mig. Jag var 2 år gammal och satt i vardagsrummet med mina föräldrar. De läste en saga för mig när lamporna plötsligt släcktes. Huset blev svart, som om allt ljus i världen hade försvunnit. Och sen kom hon. Tjejen som nu stod framför mig hade varit i mitt hus en gång tidigare. Hon stod då framför mina föräldrar och paralyserade dem. Sen så räckte hon ut tungan mot min pappas öga. Skrik och gurglande ljud. Det enda jag kommer ihåg efter det är blod och mina föräldrar som ligger stilla på golvet. Under tiden så närmade hon sig. Jag försökte blinka och skydda mig när hennes tunga pressades in i mitt öga. En svidande känsla spred sig över hela mitt ansikte och jag kunde inte röra mig. Jag kunde inte längre se och sen kände jag något jag aldrig kommer glömma. Det var som om hennes tunga slingrade sig in i min mage. Jag kände hur den smekte mina revben. Jag hörde hur ben knäcktes. Och därefter så tappade jag medvetandet. Jag minns inte att jag vaknade upp eller att läkarna berättade hur jag blivit attackerad av en varg. Jag vet inte varför jag överlevde, men jag måste varna er. När ni går och lägger er ikväll så kommer hon titta på er. Hon kommer sitta och vänta på att ni ska släcka innan ni går och lägger er. Ja, behåll lampan tänd för säkerhets skull. Vi ska nu ta upp en berättelse om ett experiment som handlar om hjärnan och minnet i den. Mannen hade en dröm i sin barndom som han inte kom ihåg men som plötsligt uppenbarade sig under experimentets gång. Tänk på ditt tidigaste barndomsminne. Hur gammal är du? 4, 5? Forskning visar att vi inte kan minnas någonting innan vi är 3 år gamla. Det är vad nutidens undersökningar har visat, och det är viktigt att du vet det. Jag ska inte slösa er tid på en massa försnack. Här följer min berättelse. Jag går mitt sista år på högskolan där jag studerar språkvetenskap. Jag pluggar ofta tillsammans med eleverna som studerar neurovetenskap, vilket är en samlingsbenämning för all vetenskap som sysslar med nervsystemets uppbyggnad och funktioner. En av de eleverna är huvudpersonen i min historia, och vi kan kalla honom för D. Han går också sista året och studerar minnet. Han använder sig av en metod som kallas magnetisk stimulering och använder då radiostrålning för att aktivera utvalda delar av hjärnan. För 2 månader sedan så frågade D om jag kunde vara med och assistera i ett djurtest som han utvecklade. Han hade assisterat mig många gånger förut, så jag var skyldig honom en del tjänster. Jag hade inget annat val än att hjälpa honom. Jag anlände till hans labb efter några timmar som vi hade bestämt. Han väntade vid dörren och hade då på sig sin alldeles för stora läkarrock. "Är du redo?" frågade han. "För vad då?" undrade jag. Han hade inte berättat några detaljer om projektet. "Jag behöver öva på att ställa in maskinen," sa han. "Jag ska stimulera en del av hjärnan med hjälp av den här. Det är första gången någon utför testet på den delen." Jag gick motvilligt med på hans idé och sjönk ner i stolen. Det fanns läderband på armstöden, men de användes inte. Jag hade ett fönster precis framför mig. Natten utanför låg mörk ovanför de orangea trafikljusen. Några bilar gled fram på motorvägen. "Försök slappna av," sa D. Hans andedräkt luktade mint med en underton av gin. Han drog i spaken och jag kände elstötarna. Vibrationerna var starkast bakom öronen, en brännande känsla. Mitt hår stod rakt upp. "Hur känner du dig?" frågade D. Han viskade, men hans röst var fylld av förväntan. Han visste antagligen redan vad jag skulle svara. Innan jag hann säga något så hörde jag någon gråta ute i hallen. En annan röt som ett djur. Jag hörde senor som slets i stycken, en röst som stammade något oerbart. "Jag behöver nog ta en paus," sa jag och försökte vända mig mot det. Men det kändes som om någon höll fast mitt huvud. Jag försökte höja handen, men läderbanden hade blivit fastspända. "Hur länge har jag suttit här?" frågade jag, men fick inget svar. Skriken blev allt högre och någon bankade på dörrarna i hallen som var låsta. "Snälla, stäng av den!" Fönstret framför mig blev större och utanför så kunde jag se bilarna som körde som galningar. Trafikskyltar prejades ner och stadens lampor slutade fungera. Och det var som om mörkret utanför bildats till en tjock dimma som man kunde simma eller sväva i. Så det gjorde jag. Jag svävade ut i tomrummet, helt ensam. Men sen avbröts det där av en man. Han hade inget skinn. Musklerna och senorna pulserade och jag såg hur hans hjärta bankade när han tittade på mig. Han var så nära att jag kunde känna lukten av honom. "Kommer du ihåg mig?" frågade han och blottade sina tänder som var långa och riktade utåt. "Ja," svarade jag, för det gjorde jag. När jag var liten, för liten för att skapa minnen, så hade jag en dröm. I den promenerade en man bakom mig och berättade saker om universum som jag inte ville veta. Han var en man utan hud, och det var han som stod framför mig nu. Han följde mig vart jag än gick, på bio, genom parker, tunnlar, skogar och barndomshem. Han sa inte så mycket. Jag vaknade en stund senare, genomblöt av kallt svett. Läpparna sved av uppstötningarna och ögonen var rumma. Jag försökte förtränga det som nyss hänt. Efter vad som kändes som en evighet tog det bort maskinen ifrån mitt huvud. Hur länge var jag fastspänd? Frågade jag. Mindre än en minut, svarade han. Den självsäkra rösten var borta. Han pratade tyst och skakade samtidigt. Släpp loss mig, sa jag. Men sen insåg jag att mina handleder inte alls var fastbundna. Det stod som fastfrusen i hörnet. Jag ställde mig upp och packade ihop mina saker. Jag kommer inte tillbaka igen, kontakta mig aldrig igen, sa jag. Och det nickade. Han var lika vit som sin rock i ansiktet. Jag gick 2 mil den natten till mitt hem, då jag inte ville sätta mig bakom ratten. Natten var tyst där jag promenerade. När jag kom hem så spydde jag i handfatet och såg mig själv i spegeln. Min tröja var dränkt i blod och jag kastade kläderna i soptunnan. Det och jag pratar inte med varandra och jag ser honom inte i skolan längre. Jag lämnar in mina skoluppgifter, jag betalar hyran i tid och jag somnar framför tvn på vardagarna. På helgerna somnar jag av whiskyn. Jag drömmer inte så mycket nu för tiden och jag tänker absolut inte på min barndom. Men någonstans bland de överflödiga minnena så finns den där mannen. I början av den här berättelsen så bad jag er tänka på ert första minne. Jag hoppas det är ifrån ert första gosedjur eller någonting. Jag hoppas det för att någonstans i er hjärna så finns ett minne som din outvecklade hjärna väljer att inte minnas. Mest av allt hoppas jag att den här berättelsen gör att ni håller er borta ifrån de mystiska valven i hjärnan. När vi föds har vi inget skydd mot världen, varken fysiskt eller psykiskt. Kanske tar det några år att bygga upp. Ja, det är svindlande att tänka på hur hjärnan fungerar och hur mycket vi har kvar att lära om den. Men nu så ska vi gå vidare med någonting helt annat, där allt börjar med en promenad. Den 9 augusti 2010 var jag 38 år gammal. Min äldsta dotter Anna var 12 år och mina tvillingar Johanna och Johan var 9. Jag hade varit gift i 15 år och jobbade på ett försäkringsbolag. Varje söndag när Anna och min fru gick till kyrkan så tog min mamma hand om tvillingarna och jag gick ut på promenad. Det gick nästan som på rutin. Min fru visste att det inte var någon idé att försöka få med mig till kyrkan. Jag var ateist och hade inga planer på att sluta med det. Men det är klart. Med tanke på det som hände så har min syn på saker och ting förändrats. Det var en helt vanlig söndag. Anna pussade mig på kinden och påminde mig om jackan, trots att det var ovanligt varmt ute den dagen. Min mamma hämtade tvillingarna och jag påbörjade min vanliga promenad. Vi bodde i ett lugnt område. En lastbil passerade och jag vinkade då jag var säker på att det var bonden Alfred eller någon av hans söner som också var på väg till kyrkan. Jag gick in på en lerig väg som ingen förutom bönderna kände till. Det var en vacker dag och ett perfekt tillfälle att promenera ensam på med mina tankar. Jag brukade gå hela vägen fram till Alfreds bondgård innan jag vände, men ibland bjöd hans fru in mig på en kopp kaffe och skvaller. Jag passerade ett majsfält när jag plötsligt hörde ett skratt. Eller för att vara mer exakt, ett barnskratt. Jag stannade och tittade ut mot fältet. Ett par klargröna ögon tittade tillbaka på mig. Där stod en flicka som såg ut att vara runt 7 år gammal med rött hår uppsatt i 2 flätor. Jag antog att det var Alfreds barnbarn. Hon log brett och sa: "Kom och ta mig!" Hon skuttade in i planteringen och jag hörde hur hon fnittrade. Jag ville inte gå efter, då det var smutsigt där. Men tanken på att ett barn skulle springa omkring ensam gjorde mig orolig. Så jag hoppade över diket och efter henne. Jag försökte följa ljudet av hennes fnitter och slog bort majsen framför mig. Jag antog att hon inte kommit så långt, för även om hon verkade vara ett barn med mycket energi, så var jag snabbare och hade betydligt längre ben. Jag såg mig över axeln och insåg att jag inte kunde se mitt hus längre. Efter en stund upptäckte jag ett lager med snö på marken. Omkring mig var plötsligt all majs borta. Istället fanns träd som var täckta av frost och snö. Temperaturen hade sjunkit betydligt och jag var tacksam över min dotter som insisterade på att jag skulle ta jackan. Jag skakade till och tänkte att det var en dröm. "Hörru!" ropade en barnröst. Jag gick fram mellan träden och såg henne till slut. Hon hånlog mot mig och sa: "Om du fångar mig så ska jag visa dig vägen ut." Grenarna slog mig i ansiktet när jag försökte ta mig fram och det kändes som nålar mot min hud. Så fort jag gick vilse så kunde jag höra hennes skratt igen. Hon hade kul, men det hade inte jag. Den blöta snön under mina fötter gjorde det omöjligt för mig att vara snabb. Att springa kunde jag bara glömma. För varje minut som gick så blev det kallare. Jag hackade tänder så mycket att käken gjorde ont. Och helt plötsligt så stod jag på en äng. En humla flög förbi mitt öra och satte sig på en solros. Det var som om jag hade kommit till himlen. Men mitt i harmonin så hörde jag flickans fnitter igen. "Åh, det är väl inte upp redan?" Solen gjorde att hon glänste som en ängel, men i de där gröna ögonen så såg jag något jag inte hade sett innan. Ondskan. Hon lekte med mig. Jag vet inte hur många gånger miljön omkring mig ändrade sig. Ena sekunden stod jag på en äng, andra i öknen. Ibland var jag tillbaka på majsfältet. Då skrek jag efter Alfred och hoppades på att han skulle komma och rädda mig, men ingen kom. Hon såg inte ut som ett barn hela tiden. Hon skiftade mellan att vara en tonåring med glugg som nynnade melodier och en snygg modell i 20-årsåldern. När hon inte var någon av dessa så var hon en gammal dam med puckelrygg, och till och med då lyckades hon skutta ifrån mig. Hon sa att hon hette Klara, men ibland så var det Lolita, Isabel, Elin eller något annat. Jag tappade räkningen till slut. Jag fick aldrig något rakt svar, men jag visste att hon var min enda väg ut härifrån. Jag var på ängen när jag äntligen fick tag i henne. Hon såg ut som ett barn nu och hennes hånfulla uttryck var av ren ondska den här gången. Hon stannade och plockade blommor framför mig, och så fort jag närmade mig henne så sprang hon iväg igen. Hon nynnade på retliga ramsor och jag visste att jag aldrig skulle få tag i henne på det här sättet. Till slut slängde jag mig ner på marken. Hon stannade. "Men du, du ger väl inte upp nu? Du är ju så nära." Jag fortsatte ligga helt stilla och försökte hämta andan. "Hern, behöver du ta en paus? Du har hållit på väldigt länge nu." När jag till slut såg hennes skugga så sträckte jag mig efter hennes arm och drog tag i den så hårt att jag hade kunnat bryta den. Jag drog henne till mig och sa: "Nu har jag dig." Hon vände sig om. "Kan vi leka igen? Vi hade ju kul. Vi behöver inte gå tillbaka dit. Vi kan stanna här." "Aldrig i livet. Jag är färdig med det här nu. Du släpper ut mig härifrån nu. Annars stryper jag dig med dina egna flätor." Lite dramatiskt, jag vet. Men jag drog tag hårt i hennes hår för att visa att jag menade allvar. "Okej", svarade hon. När jag vaknade upp så var jag på majsfältet där jag hade sprungit in ifrån början. Det var vår ute, men leran var stenhård och vattnet iskallt. Jag reste mig från marken och började gå hemåt. Det var då jag märkte hur trött jag var. Min mun var torr som en öken. Min kropp var stel och värkte som om jag hade sprungit 1000 mil. Jag hade bara ett mål i sikte nu. Jag skulle hem. Trots att jag snubblade leran flera gånger så såg jag till slut mitt hus och började gråta. Jag haltade fram till baksidan på huset och tänkte att min fru borde vara hemma snart. Hon kommer ta hand om mig. 2 tonårspojkar stod på verandan. Den ena rökte en cigarett medan den andra höll på med sin telefon. Jag kände inte igen någon av dem. Hade min familj flyttat? Båda pojkarna såg förskräckta ut när de såg mig och den ene tappade sin cigarett. Pappa! Jag svimmade och vaknade senare upp på sjukhuset. Jag hade dropp kopplat till min arm och det satt en kvinna bredvid min säng och sov. Hon hade en sparv tatuerad på halsen. Anna älskade sparvar när hon var liten. Jag hade varit borta i lite över 7 år. När jag inte kom tillbaka från min promenad så anmälde min fru mig försvunnen. Polisen trodde till en början att jag hade stuckit med en annan kvinna. Men när de inte kunde hitta något som tydde på det så förstod de att jag råkat ut för någonting. Skallgångar gjordes men ingen hittade mig och livet gick vidare. Alfred hade avlidit ungefär 1 år efter mitt försvinnande på grund av en stroke. Hans söner ärvde gården men sålde den till en annan familj. Killarna på verandan var mina söner. Jag hade inte funnits där när Johanna hade blivit Jonas när hon var 13 år. Jag önskar att jag hade kunnat hjälpa honom att bli en man. Jag hade blivit ersatt. När jag hade varit försvunnen i 4 år så träffade min fru en annan man, Claes. De gifte sig 6 månader efter att de träffats. Claes var en riktig friluftskille, jägare, fiskare och älskade att kampa. Under tiden jag sprang efter ett elakt barn genom olika årstider och miljöer så tog han med sig mina tvillingar på utflykter och hjälpte till att betala för Jonas operationer. Claes hade även 2 egna barn och jag var nu ett minne blott i det här huset. Det överlevde utan mig. Anna var den enda som aldrig gav upp hoppet om att jag skulle komma tillbaka en dag. Hon följde upp varje litet spår. Hon är så envis, min flicka. Nu hade hon vuxit upp och blivit en kvinna. Så det var nästan som att prata med en främling. En främling som hade min käk och näsa. Min fru ville hjälpa mig att påbörja mitt nya liv och erbjöd mig gästrummet. Jag hade varit med om ett riktigt helvete. Flera ben var brutna och hade lekt ihop fel och mina muskler var avslitna. Jag hade brist på näring och kunde knappt stå upp utan att använda rullator. Och jag hade ingen annanstans att ta vägen. Jag kunde inte stanna där. Claes barn såg på mig som om jag vore något slags monster som hade flyttat in i deras hus. Han försökte verkligen vara vänlig och trevlig mot mig men stämningen blev stel när min fru var tvungen att bestämma sig för vem hon skulle skilja sig med. Jag var bara i vägen. Den lilla flickan försvann aldrig. På nätterna så kunde jag se henne utanför mitt fönster. Hon stirrade på mig med de gröna ögonen och sa: följ med mig. Följ med mig. Vi får många lyssnarberättelser inskickade till oss och jag blir ofta förvånad över hur många duktiga författare som gömmer sig där ute. Den här är inskickad av lyssnaren Ann-Louise. Jag hade precis flyttat in i min första lägenhet och fått ordning på alla möbler och prylar. Det var söndag eftermiddag i augusti 2009. Jag gick runt hemma och hade det mysigt för mig själv. Jag tappade upp ett bad med massor av skum och satte på radion på låg volym i bakgrunden. Efter att ha släckt ner och tänt ljus så lutade jag mig tillbaka och njöt av värmen. Jag slöt ögonen och tog några djupa andetag. En avslappningsövning som jag brukade ta till då jag kände mig stressad. Jag låg och kände hur varenda muskel slappnade av och jag plaskade lite lätt med handen så att jag inte skulle somna. Plötsligt dök något upp under mina ögonlock. En gammal dam i 70-årsåldern med grått hår fastnade på näthinnan. Jag öppnade ögonen och tänkte att jag var på väg att somna. Men skepnaden av det jag sett och jag slöt ögonen igen fanns fortfarande kvar. Övertygad om att jag var vaken så visade hon sig igen. Mer intensivt den här gången. Hon stirrade på mig och försökte säga något. Hennes läppar rörde sig, men det kom inget ljud. Jag kände ett tryck över bröstet, en ångest spred sig och tog över hela min kropp. Jag kunde inte röra mig för några sekunder och var helt övertygad om att jag skulle drunkna där och då. Efter en stund så fick jag tillbaka kontrollen över min kropp och tog ett språng upp ur badkaret. Jag förstod inte vad som hänt och beslöt mig för att se det som en dröm trots allt. Jag gick in i sovrummet för att hämta mina kläder då jag såg kvinnan igen. Hon visade sig mindre tydligt där. Jag såg att hon bar på en vit morgonrock och höll i en telefon i handen. Hon sträckte telefonen mot mig och plötsligt föll den ur hennes hand. Jag kunde höra ljudet av dunsen när den landade på golvet. Jag blev rädd. Ska jag fly ut ur mitt egna hem, ringa någon eller lyssna på vad kvinnan har att säga mig? Jag hade aldrig upplevt något liknande tidigare. Kläderna åkte på i rekordfart. Jag sprang ut i trappuppgången och tryckte på hissknappen. Hissen stannade mellan första och andra våningen. Ljudet av telefonen som kvinnan tappat i golvet kom tillbaka upprepade gånger. Det blev som en knackning i mitt öra som inte ville sluta och jag trodde jag höll på att bli galen. Jag tryckte på alla knappar i hissen, inklusive alarmknappen, och hoppades på att någon skulle komma för att hjälpa mig. Plötsligt så började hissen röra på sig igen. Den åkte upp på femte våningen. Jag klev ut ur hissen och tänkte ta trapporna, men i det läget så var jag så rädd att jag beslöt mig för att gå in i min lägenhet igen. Jag ringde en av mina vänner som bodde några hus längre bort och bad henne komma över en stund. Jag berättade vad jag upplevt men kände att hon inte riktigt trodde på mig. Kvällen kom och jag var återigen ensam hemma. Det kändes lugnare och så småningom så kunde jag somna ganska tryggt i min säng. Dag två i min nya lägenhet så var det tyst och lugnt. Inget var konstigt och inga grå gamla damer visade sig. Ny dag, nya tag, tänkte jag. Ja, det som inte går att förklara är väl ingen idé att lägga vikt på. Jag hade några teorier i mitt huvud om det som hände och hittade till slut logik i det hela. Tills jag gick ut på gården. Av rädsla för att fastna i hissen igen tog jag trapporna ner och möttes av blinkande lampor ifrån en ambulans där ute. En ung kille stod och grät. En irriterad ambulansman bad klungan av nyfikna människor att flytta på sig. Jag förstod snabbt att något hade hänt någon i min trapp. Självklart blev jag även nyfiken och stod kvar på håll och såg mot ambulansen. Jag satte mig ner och pratade med en granne som berättade att det var en äldre dam som antagligen fått en hjärtinfarkt och att ambulansen stått där i över en timme. Minuterna gick. Jag höll tummarna för att det skulle gå bra för grannen jag aldrig träffat. In på gården kom en bil som visade sig vara en likbil. Jag förstod då att kvinnan inte klarat sig. Jag hade en obehaglig känsla i kroppen under hela den dagen. Tanken på att någon dött i min trappuppgång var läskig. Samtidigt så tänkte jag då på gårdagens händelser. Tänk om det är samma kvinna som visade sig framför mig. Tänk om hon försökte säga mig något. Om hon var mellan liv och död och genom andlig kraft försökte be mig om hjälp. Just det fick jag svar på några veckor efter händelsen. Jag satt då ute på gården och pratade återigen med samma granne som varit där då ambulans och likbil var på plats. När vi sitter där med varsin kaffekopp i handen så kommer en ung kille bärandes på en stor tavla. Bilden var vänd mot oss och jag kunde se att det var kvinnan som visat sig för mig den där dagen. Jag kunde inte låta bli att gå fram och fråga vem kvinnan på fotografiet var. Han berättade då att det var en bild på hans farmor och att bilden hade stått i kyrkan under begravningen som ägt rum samma dag.